är det till och med så att Sverige var ett föregångsland på vägen mot parlamentarism och demokrati. Det är ju ännu roligare om de har hittat på det här själva.
Dick Harrison svarar på dina frågor om historia och arkeologi. Skicka in din fråga till historia@sverigesradio.se så sätter han tänderna i den. Lyssnaren Eva Niklasson har en fråga om den författning som Sverige fick 1719-1720 och som inledde frihetstiden. En författning som begränsade kungens makt och vid tiden ansågs vara väldigt modern. Men, undrar Eva, fanns det andra konstitutioner eller författningar som de svenska lagstiftarna inspirerats av? Och Dick Harrison svarar.
Ja, Sverige hade fram till Karl XII:s död varit ett kungligt envälde. Inte ett gammalt envälde, 1680-1718. Det är alltså ett ganska, med europeiska mått, med ett kortvarigt envälde med bara två kungar kort efter Karl XII. Då kungen i princip hade varit diktator. När Karl XII dör vill hans syster och efterträdare Ulrika Eleonora naturligtvis bevara det här. Men då är Sverige krigstrött, har krossats under Stora Nordiska kriget. Och rådsherrarna vill ingenting högre än att vrida klockan tillbaka till hur det såg ut dessförinnan. Så Ulrika Eleonora förlorar den här kampen. Och det är en bitter kamp i ungefär 1,5 år. Och när hon har förlorat den så hoppar hon av. Och hennes make Fredrik den första från Hessen tar över istället. Och han har varit en dådkraftig krigare och jobbat för Sverige tidigare. Men han har ingen chans att bromsa den här tillbakavridningen av klockan. Så det är alltså en rekyl. Sett ur kungamaktens perspektiv, som är mycket tydligt korrelerad med att Stora Nordiska kriget hade tärt så hårt på resurserna. Det är alltså så det ser ut. Så man skulle då kunna hävda att vad man gör, de här äldre statsmännen, Arvid Horn och andra, det är att de vill begränsa den svenska kungamakten lika med begränsa möjligheten för en ny Karl XII. Det måste kunna gå att sköta landet bättre och fredligare. Vi går tillbaka till som det såg ut tidigare. Det är också det man drar upp och hänvisar till. Kungen ska inte kunna styra landet helt själv. Han ska ha en regering, ett riksråd som hjälper honom. Som stoppar honom om han är för dum. Han ska inte kunna lagstifta som han vill. Han ska inte kunna höja skatter som han vill. Utan det här tar riksdagen hand om. Och så lägger man fast det här mycket noga. Eftersom det var så det var tidigare. Problemet är att så var det inte tidigare. Och jag tror det är därför frågan dyker upp. Frihetstiden som vi kallar det, dess författning var betydligt mer noggrant utarbetad. Det var en konstitution på ett helt annat sätt än tidigare. Det visar alltså att man har tänkt några vändor till. Man har erfarenheter och man lägger till en del säkerhetsspärrar för hur kungen kan agera som inte hade funnits tidigare. Och då blir ju frågan intressant, har man inspirerats av det här eller är det till och med så att Sverige var ett föregångsland på vägen mot parlamentarism och demokrati? Det är ju ännu roligare om de har hittat på det här själva. Och det man då automatiskt kommer att tänka på som historiker, det är vad som hade hänt i det land som påminner mest om Sverige, nämligen Storbritannien, där man också har en begränsning av kungamakten. Och där hade man en liknande konstitutionell utveckling några decennier tidigare. 1688-1689, det som kallas den ärorika revolutionen, som utmynnade i ett av de viktigaste dokumenten i europeisk politisk historia, Bill of Rights, som är dåliga nyheter för engelska monarken men stadfäste det engelska parlamentets betydelse, skydda privatpersoner och privat egendom mot kunglig övermakt, stoppa kungens inflytande i skattefrågor, lagfrågor, krigfrågor och så vidare. Alltså gör det här på väldigt tydliga idéhistoriska premisser. Och över detta vilar då idéer om maktdelning, konstitutionalism, rätten att göra uppror mot en orättvis monark, John Lockes tänkande, alltså en ganska sofistikerad, långt driven idéhistoria. Kan svenskarna ha kopierat det här? Eller har det bara varit så att det är en slump att det råkar påminna om vartannat? Jag finner det högst osannolikt att det är en slump. Storbritannien var en av våra viktigaste utrikespolitiska partners. Vi har väldigt mycket med britterna att göra. Och alla politiskt medvetna svenskar vet hur det ser ut i parlamentet i Westminster. Så jag misstänker att det här, det är inte vattentäta skott, utan man är naturligtvis inspirerad av hur det ser ut i Storbritannien. Sen anpassar man det här efter svenskt politiskt system, efter hur det ser ut i Sverige, hur ofta man kan kalla in folk till riksdagen, vilka ständer som ska vara med och bestämma. Men jag misstänker, det är väldigt svårt att bevisa sånt här eftersom det saknas de dokument som varit nödvändiga, men jag misstänker att det ligger ett mycket starkt brittiskt inflytande inbakat i det.
Signaturen NN förfäras, liksom alla vi andra, av judarnas och andra gruppers fruktansvärda öden under förintelsen. Men skriver också att förintelsen ju måste ha varit en väldigt resursslukande verksamhet för ett Tyskland som ju höll på att förlora andra världskriget. Så varför var det så viktigt för nazisterna att fortsätta förinta vissa folk? Dick Harrison svarar.
Det är en väldigt, väldigt bra fråga, särskilt som dumheten är ännu större. Lägger du till alla slaver, homosexuella, romer med mera, då kommer du upp till mellan 11 och 17 miljoner minst. Som man också utrotar industriellt. Först försöker man skjuta ihjäl dem med sina Einsatzgruppen och sen så försöker man gasa ihjäl dem med kolmonoxid och sen så stoppar in dem i koncentrationsläger. Så det är en ännu större dumhet, ännu mer waste of resources, än om man tänker på de här 6 miljoner judarna. Det är alltså en enorm apparat som då glider ut ur Wehrmachts och Luftwaffes händer som man inte kan använda till krig. Varför? Jag menar, ponera att de hade använt alla resurserna till krig. Då hade Tyskland med stor sannolikhet kunnat ha så mycket initiativkraft och krigskraft 1941-42 att de hade kunnat driva östfronten till seger, eller åtminstone en väldigt bra fred. Och det kan bara förklaras på ett enda sätt, nämligen genom att titta på den nazistiska ideologin. Här har man då en idé om att tyskarna är ett herrenfolk, ett herrefolk som ska ta över hela den här väldiga östeuropeiska slätten, allt detta område, och härska oinskränkt och rensa bort alla som finns där, alla underlägsna raser. Det handlar alltså inte bara om att döda judarna för att man tycker illa om dem, man ska röja undan alla slaver, ukrainare, polacker, alla som finns där och skapa ett stort nytt livsrum, Lebensrum för det tyska folket. Och det här är dessutom insatt i någon sorts pseudovetenskaplig rasteoretisk lära, att det handlar om att utrota och utplåna de underlägsna raserna mycket fysiskt. Och att man sen gasar ihjäl dem i Auschwitz och Treblinka, det beror på att man har testat andra metoder först som har tagit längre tid. Så det är alltså en medveten ideologisk utplåning från dag ett. Hitler funderar på det här redan i Mein Kampf, så det är inga hemligheter. Den som ville se vad som skulle hända kunde läsa i boken redan på 20-talet. Och sen sätter man det här i system och fortsätter sen med det här även när det går riktigt, riktigt dåligt i kriget. När man verkligen hade behövt de här Waffen-SS-vakterna ute vid fronten, ända fram till allra sista skälvande minuten då man måste evakuera för att Röda armén kommer, ända fram till dess fortsätter man. Det finns alltså inget som helst militärt eller logiskt sätt att förklara det här, men ideologiskt var det följdriktigt. Det är så här man menar att den nya världen ska skapas, och då rationaliserar man det och då slukar det naturligtvis resurser.
Du har hört Dick Harrison svarar. Jag heter Tobias Svanelid. Fler svar hör du i Vetenskapsradion Historia på P1. Och fler frågor skickar du till historia@sverigesradio.se.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.